Hur härligt sången klingar på älskat modersmål. Ja, modersmålets sång klingar säkert högt i både skolor och festsalar runt om i Svenskfinland idag. Men samtidigt som vi sjunger det här så talas det mycket om nedskärningar i kulturen i vårt land. Och det får mig osökt att fundera, hur går det för oss i Svenskfinland? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar, och den kommande kvarten frågar jag kulturredaktör Jenny Jägerhorn. Hur mår kulturen i Svenskfinland idag? Vem får pengar av fonderna och hur mycket ska de egentligen stå för? Idag, torsdagen den 6 november, så firas Svenska dagen. Och för att fira det här, eller för att i alla fall uppmärksamma det här, så har jag bjudit in kulturredaktör Jenny Jägerhorn hit i nyhetspodden. Hej och glad Svenska dagen.
Glad Svenska dagen.
Vi finlandssvenskar, vi brukar ju ibland beskrivas som en relativt privilegierad minoritetsgrupp. Ibland till och med så här, kanske lite dragit i sin spets, men ändå den mest privilegierade minoriteten. Det här är kanske en lite provocerande fråga så här dagen till ära, och ett lite provocerande uttryck, men jag ställer den ändå, Jenny. Tycker du att vi finlandssvenskar behöver en egen dag för att uppmärksamma oss och vår kultur?
Jag tycker att det finns goda argument för det. Först och främst för att fira och synliggöra en viktig del av Finlands kulturella landskap. Vi är ett tvåspråkigt land där tvåspråkigheten är en viktig del av vår historia, men också nutid. Grunduppdraget var ju att stärka den finlandssvenska befolkningens sammanhållning och identitet. Och det här består fortfarande. Sen tänker jag att det är ju viktigt att man påminner om att svenskan och språkliga rättigheter och deras ställning inte en självklarhet i Finland, utan man måste hela tiden prata om det. Själv var jag också, när jag var yngre, så tänkte jag nu inte att det var kanske någon större grej. Jag jobbade på engelska och på finska och kände mig kanske på den tiden mera hemma i andra sammanhang. Det här är ganska typiskt beteende, tror jag. Men med åren så hade nog fått den här dagen och svenskan och dess ställning större betydelse för mig. Och så tänker jag också att det, förutom det här att man själva inom gruppen talar om det och firar och uppmärksammar, så är det viktigt att majoriteten gör det och uppmärksammar det. Jag tänker att det här att Helsingin Sanomat brukar ofta ha en helsidas artikel där man kanske skriver helt och hållet på svenska om svenska dagen. Det tycker jag är fint. Och det hänger ju det här hänger ihop med att man värnar om svenskans fortsatta synlighet. För det är jätteofta jag råkar på det, att folk bara inte på något sätt riktigt förstår det här. Att vi har en grupp som talar svenska som modersmål. Och där mycket kan gå på svenska i vardagslivet.
Svenska dagen har firats sedan år 1908, när Svenska Folkpartiet valde att instifta den, samma dag som man i Sverige firar Gustav Adolfsdagen. Och dagen den instiftades för att, som Jenny också tidigare sa, öka känslan av sammanhållning bland den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Men Jenny, du jobbar som kulturredaktör här på Svenska Yle och håller ett öga bland annat på den finlandssvenska kulturen. Hur skulle du säga att kulturen mår i Svenskfinland idag?
Jag skulle säga att man måste sätta saker och ting lite i perspektiv. Mm-hmm. Med tanke på att vi är en minoritet, alltså lite på 5% av befolkningen, så produceras det ju nog jättemycket välgjord och fin kultur på svenska av finlandssvenskar i det här landet. Allt från böcker, teater, film, musik och så vidare. Vi har ju haft många framgångar under de senaste åren, och det är ju fint.
När man ser på vårt samhälle, både här hemma i Finland och ute i världen, så finns det mycket mörka moln i horisonten. Hur ser det ut på kulturfältet? Finns det någonting som hotar det just nu?
Jag skulle säga att kulturlivet är hotat i hela Europa just nu. Mm-hmm. Kulturbudgetarna kringskärs i många länder. Också i Finland är de här nedskärningarna inom kulturen som har gjorts under Orpos regeringsperiod rekordstora. Den här utvecklingen hänger ihop med högerpopulistiska partiers frammarsch, och i takt med att de har ökat sitt inflytande så har de ofta drivit en politik som syftar till att begränsa konstnärlig frihet och kontrollera vilka kulturella uttryck som får ta plats. Alltså först kär man i kulturen, sen kär man i medier, Och sen så försöker man liksom urholka demokratin. Genom historien så har man också sett det här att förtryckande regimer har försökt styra konst och kultur för att på något sätt forma värderingarna. Kulturen är ju ett ställe där man kan berätta alternativa berättelser för ett kritiskt samtal och så vidare. Så det handlar på något vis om kampen om vilka värderingar och berättelser som ska få ta plats i samhället. Och här på finlandssvenskt håll så handlar det ju kanske om, jag vet inte, vi är ju kanske så annorlunda i majoritetsbefolkningen, men ändå att ha liksom de här egna samtalen. Om vi går tillbaka till förryskningstiden till exempel, så då så var det Runebergs dikter och Sibelius musik som var en del liksom av den här kampen att bevara våra språk, svenskan och finskan. Och liksom, ja, det här är viktiga saker fortfarande, att bevara våra språk och vår liksom, kulturen är ju det som är en del av vem vi är. Mm. Men sen så där överlag så kan man säga att diskussionen om pengar och uppskattning styr jättemycket nu diskussionen inom kulturfältet. Filmbranschens kris har det talats om i flera år nu, så därför var det liksom extra illa det här nu att i och med den här senaste budgetdiskussionen så dök det mitt i allt upp nedkärningar just inom film, för att det är en av de här delarna som är redan sårbara. Lite där backar man där, men ändå. Sen tänker jag också att en av de stora utmaningarna är också det att antalet personer som har svenska som modersmål i Finland minskar. Och sen när svenskans position kanske ibland lite ifrågasätts politiskt och också i vardagslivet, så på något sätt att om man inte värnar om det här och upprätthåller det här kulturlivet just på svenska, så urholkas det helt enkelt. Och sen handlar det också om vanor, att i den här snabba utvecklingen med digitala medier och globaliseringen så unga konsumerar ofta sen, varför inte äldre också, på andra språk. Och det där, sen så kanske utvecklingen går mot att man konsumerar liksom mera sånt. Och vill man ha någonting så måste man använda det.
Mm.
Att sen liksom det här som jag nämnde i början med min egen flytande identitet och när man var yngre, att det var kanske coolare att prata engelska eller konsumera engelska böcker och filmer och så här. Men ja, det är så här som med Stockman, att går man inte till Stocka så man vill ha saker och ting kvar. Men sen så, det där, ja, så finns de kanske inte där om man inte använder dem.
Nu målar vi upp ganska mörka moln här, men det finns ju såklart också ljusglimtar. Jenny nämner till exempel att Nationaloperan i Helsingfors i januari kommer att lägga upp operan Morgonstjärnan, komponerad av Sebastian Fagerlund med ett libretto skrivet av Gunilla Hemming efter Karl Ove Knausgårds roman med samma namn. Det här menar Jenny att är ett praktexempel på att vi har ett rikt kulturliv som sträcker sig också över språkgränserna. Men Jenny, du nämnde tidigare att mycket i slutändan handlar om pengar. För ett par veckor sedan så ordnades Helsingfors bokmässa och i samband med den så skrev Hufvudstadsbladets kulturchef Andreas Svanbäck en krönika där hon sa att de finlandssvenska förlagens program skulle vara märkbart mindre om det inte var för fonderna som pumpar in pengar. Bokmässan är nu ett exempel, men Jenny, om vi talar om pengar, hur mycket av den finlandssvenska kulturen finansieras av stiftelser och fonder?
Men jag skulle säga att så gott som all konst och kultur behöver extern finansiering. Tidigare, om vi går flera hundra år tillbaka, så var det ju mecenater. Hoppas vi inte går tillbaka till något sånt, för det behövs en stabil kontinuitet för att konstnärer och kulturutövare ska kunna verka professionellt. Ska man ha en kvalitativ kulturell verksamhet så måste de som jobbar med det få ordentligt med pengar. Så är det. Och sen också i tiderna när TAIKE, Centret för konstfrämjande, delar ut mindre pengar i år på grund av de här offentliga nedskärningarna, så det där, så blir också trycket på fonderna större.
Mm. Du nämnde att så gott som all konst och kultur är i behov av utomstående finansiering. Det finns liksom ingenting som går runt av sig själv så där, bara i någon slags drömvärld. Ska det vara så här?
Det är nog lite tack vare det som den finlandssvenska kulturen fortfarande är så stark. Vi kan ju tycka att det kanske ska vara så här. Men sen så ändras världen, och Svenska kulturfonden så ändrar ju sin strategi i fjol. Mm-hmm. De talar inte längre om svensk Finland utan det svenska i Finland och ger bidrag till att sådana bidrag som ska gynna det svenska i Finland. Men det omfattar alltså inte bara finlandssvenskar utan de vill hitta nya målgrupper som till exempel då i form av invandrare som vill integreras på svenska och kanske också det här locka, varför inte en finskspråkig publik till teatrar till exempel. Jag tror att man vill liksom inte se svensk Finland som en liten ö utan just locka ny publik och också att finlandssvenska aktörer ska kunna nå ut i världen. Alltså på något sätt just för att det inte ska vara det där att ja men svensk Finland och de har ju sina pengar och fonder och så.
Mm. Vem är det som får stöd från fonderna? Vem är det som får synlighet på kulturfältet i svensk Finland?
Mm. Svensk Finland har ju sina fonder, det här argumentet som man jätteofta hör i kultursammanhang. Men sen så, vi gjorde för ett par, ja det var 2022 så gjorde vi på Svenska Yle en sån här större granskning kring att vart går de här pengarna just. Och när sen de här summorna ska delas ut så är det ofta sen smular åt olika håll. Att då uppstod en sån diskussion att borde man satsa på några större aktörer istället. Men sen å andra sidan så finns det en rikedom i det här att det finns en mångfald runt om i landet och en del av vår finlandssvenska kultur handlar om det här att det finns många små föreningar och hobbyverksamhet runt om i landet. Och det, liksom, det behövs på något sätt det här ekosystemet för att sen via den här hobbyverksamheten komma i kontakt med kanske professionella sammanhang och så här. På tal om Svenska kulturfonden så de har öka sin bidragssumma. Jag tror att det har varit massor med fler ansökande än tidigare år. Att nu närmar den sig 50 miljoner, den här utdelningssumman. Och sen, ja, det fanns en massa olika stiftelser, 71 olika stycken. Sen har han mindre stiftelser och fonder som på olika sätt stöder kulturell verksamhet. Sen överlag så känns det som att vi är i ett sånt här läge där marknaden styr. Mm. Att om vi tittar på litteratur, så där är det ju jättemånga idag som konsumerar ljudböcker. Och där i de här streamingtjänsterna så är det på något sätt det här, du vet, frimärkstora skyltfönstret som du liksom, att det här ska du liksom lyssna på då, eller titta på eller så här. Så det är ju liksom jättelitet. Och ju fler som klickar på en grej så matar det här samma. Och då blir det ganska svårt för den smala litteraturen eller den smala filmen att hävda sig och synas där överhuvudtaget för att inte tala sen om svensk sådan dessutom. Sen tänker jag också att många medier styrs ganska mycket av det här klicktänket och att lyfta fram sånt som säljer. Och då är vi inne i en sån här ond cirkel där sådana som redan har uppmärksamhet får den också i fortsättningen. Konst- och kulturutövare har lättare att få bidrag om de har synnats i medier och kan liksom påvisa det. Så det är nu en del av den här olyckliga uppmärksamhetskulturen som vi lever i. Och då tänker jag att vi som jobbar som kulturjournalister så har extra mycket nu jobb att göra i att man sätter sig in i att det finns liksom ändå en berättelse också där bland det här skiktet som inte får så mycket synlighet.
Mm. Avslutningsvis, Jenny, du sa att den finlandssvenska kulturen det mår ganska bra just nu. Om vi tittar utanför vårt lands gränser så finns det ju skäl att vara extra stolt också då. Jag tänker på Kais framfart i Melodifestivalen och Eurovisionen, Ingrid Enkel som tävlar i Svenska Idol, Tyra Wingren och Tobias Siliakus som skådespelar i tv-serien Koka björn. Vad tycker du att det betyder för den finlandssvenska kulturen att vi har finlandssvenska namn ute i den stora världen?
Det är ju förstås roligt och det är bra. Samtidigt så har det funnits finlandssvenskar synligt framme också tidigare. Men det känns kanske som en på något sätt boom just nu. När finlandssvenska artister och kulturutövare syns i större sammanhang så får det ju oss kanske att känna oss lite stolta. Stärka lite självförtroende. Och visar att bekräftar det här att det inte bara är här i vår lilla ankdam som vi är bra utan också utanför de egna kretsarna. Jag tänker att det kan motverka klischéer och fördomar till att jaha, men de har sina pappa betalar pengar utan. Sen kan man också tänka att det är via de här fondpengarna som de har fått den här liksom resan dit. Men att det kan ju också inspirera sen till unga Just som vi talar om att de kanske tänker att ah, men man måste jobba på engelska för att klara sig och bli någonting ute i världen, så inspirera till att det går att göra det på svenska också. Och att det kanske inte är ett hinder utan kanske rent av en tillgång.
Mm. Tack för det här och glad svenska dagen, Jenny.
Tack, tack detsamma.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och kulturredaktör Jenny Jägerhorn. Nyhetspodden den hittar du på Yle Arenan varje måndag till torsdag direkt från morgonen. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser så försvinner vi inte i ditt flöde. För slutmix av dagens podd står Max Kivivuori.